Varför har vi inte merchandise?
Nej, jag vet inte.
Det är en ro, ja, jag vet det.
Det är inget sånt konto.
Nej, men när man tittar på er kan se när man är på Iger omkring med sina fräcka västar.
Ja, oh, Patagonia.
Vi har ju ingenting.
Patagonia är så
det är dötrist. Mm. Inte ens en kaffekopp har vi. Manschettknappar, hörni. Där har ni. Jag har på väldigt dyrbara manschettknappar annars. Om det är någon som är villig. Jag har HQ-manschettknappar. Får jag ett bud?
Fick ni dem i julklapp?
Nej, vi rensade lagren precis innan vi stängde igen.
Mm-hmm. Men en klubbläser.
I
rosa, laxrosa
klubbläser.
En cardigan.
Stämmer det riktigt att Q stod och delade ut julklappar?
Han stod inte, han satt på en stol.
Eller satt på en stol, så fick man gå fram en och en.
Var han utklädd i jultomte?
Svar ja.
Jag har en kompis som blev av med jobbet, men han var kvar över julen, liksom, hans uppsägningstid.
Ja, väldigt trevligt.
Och då passade han på och skulle ta en julklapp. Han tänkte att
som han ändå var anställd. Ja, men det var väldigt trevligt.
Då, Q hade järnkoll uppenbarligen. Ja. Men stopp, hallå, du ska ju sluta.
Nej, är det sant?
Ja, så han fick ingen julklapp. Så han fick då, han hade köat.
Han fick gå, ja, det var en lång kö. Lång
och sen då fick han då komma fram till Q och bara loppa därifrån.
Ja.
Ja.
Mm. Mm.
Kör nu.
Varför ska jag köra för? Jag tycker att det här känns som Per och Fredrik som ansvarar för den här.
Men jag
ja, men jag börjar då. Hej, välkomna. Idag är det fredag. Det innebär fredagspodd.
Du låter nästan lite arg.
Nej, jag är inte arg. Jag tycker det ska bli jättekul. Ja. Det var ju ett tag sedan vi var i den här konstellationen.
Ja.
Och idag kan... jag heter Per Ståhl. Till vänster om mig sitter Fredrik. Välkommen.
Jajamän, tack.
Jag har tvingat hit, känns det som. Men, oh, snett över mig sitter Eleanor. Vi brukar ju sitta bredvid varandra. Känns lite konstigt, men så är det.
Mm.
Och rakt över mig har jag ju jag och Jesper.
Hej.
Välkommen.
Ja, tack.
Kul att vara här.
Ja, kul att vara här.
Ja, vad har ni för spaningar? Eller veckan? Rapportperiod är det ju fortfarande. Fast det kanske är på slutet på rapportperioden.
Vi, innan så sa vi att vi skulle prata om vinstvarningar. Men vi kan
ja,
börja med den
rapportperioden då?
Men omvända vinstvarningen precis
exakt. Vi gick ju in här i den här vår poddstudio.
Och så kom en chefredaktör springandes.
Mm. Han var väldigt upphetsad och sa att SAS kom med en positiv vinstvarning. När hände det senast?
Har det någonsin hänt?
Ja, jag vet inte. Men aktien stiger va? 3-4% tror jag det ser ut som. 3,5% nu när vi sitter här. Ökat flygande.
Ökat flygande.
Då tänker jag på flygskammen. Vad händer med den? Mm. Är det?
Mm.
Högkonjunktur. Bra tecken på konjunkturen. Oavsett om man tycker miljön. Det, människor flyger mycket. Tycker jag i alla fall spontant.
Ja. Jag
de höjer resultatet helt enkelt. Om jag stod det rätt, jag har inte läst alltid svar på grund av flygandet har ökat. Lite intressant med tanke på debatten och flygskam som alla viftar med och så vidare.
Jag kontrade ju lite när han kom. Jag såg Emirates lämna sin rapport igår.
Ja.
Den var också väldigt bra.
Var det?
Den var förväntan och sådär. Men det var någon kombination av högt flygande och lägre oljepris eller
drivmedel. Jag tyckte det var att SAS hänvisade till...
Mm. Men bara för någon vecka sedan så var det väl Thai Airways som var ute och varnade för att de var på väg mot konkurs. Nu går inte de i konkurs för att de är statligt backade. Mm. Men,
men konjunkturen är på. Men jag tänkte på det här.
Är det på?
Vi poddade ju lite igår. Jag tänker flygskammen. Tycker man ju det är en stor miljöbord då? Eller? Det är väl därför flygskammen har kommit dit för att det är lite...
Miljö, ja, precis.
Ja, miljön. Ja. Men jag tänkte på en annan sak. När vi hade Dino Gergar igår.
Mm.
Då pratade vi lite att aktier är det bästa tillgångsslaget på något sätt. Därför att vi konsumerar ju ändå så mycket. Snart är vi ju som USA i alla länder. 60% av BNP är ju konsumtion. Mm. Och det är jättemycket privatkonsumtion. Det är vi som handlar, ni som handlar. Och det produceras ju någonstans. Det är alltid från dunvästar till kaffekoppar. Allt vad vi handlar. Det är ju inte så bra för miljön att vi ökar konsumtionen.
Men sa inte de att tillväxten är också nödvändig för att kunna hantera miljön?
Hantera miljön, så det blir lite... Ja, men precis. Vi måste ju ha tillväxt för att kunna få in mer pengar för att kunna lägga på rena
investera miljön. Och uppfinna bra grejer. Ja.
Men var det inte du som pratade om, Fredrik, att tjänsterna går om eller något sånt där?
Jo, nej, men det finns väl indikationer på att konsumtionen ändå har pikat i USA i alla fall.
Mm.
Nu minns jag inte exakt några siffror eller sådär. Men det är ett par år sedan som andelen material som går till liksom, konsumtionsprylar pikade. Och det där tror man är ett resultat av att vi konsumerar mer och mer digitalt.
Mm.
Och det är i så fall fantastiskt bra.
Och det har ju också att göra med, om man tittar på konjunkturindikatorerna generellt sett, det blir ju svårare att bedöma svaghetsstyrka i dem. För om du tar ISM till exempel, då var ju tillverkningsindustrin är fortfarande riktigt svag. Men övriga är, ja, den är svag, men den har försämrats, den kommer förbättras lite grann. Mm. Och frågan är om tillverkningsindustrin, hur länge kommer det vara ett viktigt mått? Alltså vi kommer alltid tillverka grejer, men det är fortfarande så som du är inne på, Fredrik. Det är tjänstesektorn, digitalisering, det är det som får ett allt större del av vår ekonomi. Jag kommer inte ihåg vad jag pratade, jag tror det var Roger Josefsson som sa att vi tittar för mycket på tillverkningsindustrin. Han är ju chefsekonom.
Tyckte ju Jonas Thulin som också var här. Han tyckte ju att det var fel väg att gå.
Den är ju automatiserad och massor också. Vi har ju läst mycket om det. Den är ju väldigt så här robotiserad och den är inte så personalintensiv och binder inte lika mycket personal.
Men det blir ju lite, om man tar ett amerikanskt index så är det 4 techbolag som är majoriteten utav det. Och så sitter man och tittar på hur många bultar som de har gjort i en fabrik i Ohio. Det blir ju, det är klart, helt fel.
Ja, och det är gammal vana, så tittar vi på de här gamla indikatorerna fast de kanske börjar bli allt mer förlegna. Mm.
Men hur mycket lyssnar börsen på det egentligen då? För om man tittar på industriproduktionen, hur den har visats med de här svenska siffrorna och så kollar man på hur de bolagen har gått i år. Då tycker man ju att de inte alls verkar lyssna på de där siffrorna, för de har ju gått hur bra som helst.
Jag får känslan när jag läser, du nämnde rapportperioden Per, om jag läser vd-orden, jag är inte lika galen som Niklas Andersson att jag har högläsning av alla vd-ord, men de jag har tittat på som är lite mer intressant, där känns det som att, rätta mig om jag fel, att vd-arna säger ja, det ser ut att bli en tuffare marknad, men vi håller fast vid våra mål och ser fortfarande bra efterfrågan. Och då undrar jag, säger de att det har blivit en tuffare marknad för att de de facto har sett det? Då kanske de borde ändra sina prognoser. Eller är det precis som alla andra? Oj, det var mamma. Eller är det så att de läser tidningarna som alla andra och på något sätt håller ryggen fri? Personen vad jag menar? Mm. Att det känns som att nu är bolags vd-orden absolut inte en bra indikator, för de brukar
men inte vara så. Men lyssnar inte de på kunderna?
Jo, men det är det jag menar. De säger att vi ser oro, men än så länge och vi har inte ändrat våra prognoser, så att uppenbarligen ser de en oro, men de har inte sett någon anledning till att ändra sin bild av sin egen marknad. I vissa fall givetvis, men nu generaliserar jag, och det känns som att det är uppenbarligen någonting som måste ge vika.
Jag tittade tidigare på en kontraktstillverkare, Note.
Just det.
Och de lyfte handelskriget som både då en såklart en osäkerhet, men också en möjlighet i och med att det flyttas produktion runt om i världen då. Så att saker som kanske tidigare tillverkats i Kina har man flyttat till Europa, vilket varit deras fördel då. Och de säger då att de vinner massa nya kunder, vilket kompenserar för tapp och gamla. Och det kanske är så att just i de här kvartalen som har varit så är verkligheten lite för komplex för att liksom tolka så mycket ur det.
Ja.
I alla fall var det min reflektion efter att ha läst den rapporten. Och då vet man inte då, vad händer i nästa rapport? Då kanske inte de här nya affärerna finns längre.
Nej.
Eller så fortsätter de att leverera, så att säga. Det är jättesvårt att säga.
Och sen är det som vi har sagt här åtskilliga gånger, det är ju det här att när vi går in nu i en eventuell lågkonjunktur, och det finns ju tecken på det, så behöver det inte bli mer än en vanlig lågkonjunktur. Vi har sagt det många gånger, det är så lätt att titta tillbaks på den senaste lågkonjunkturen för att analysera den kommande. Mm. Och det är inte relevant. Förmodligen är det inte relevant att jämföra finanskrisen som var liksom har inte hänt sedan 30-talet. Mm. Och då är det väl inte så. Och det, på något sätt när vi satt här i augusti-september och gjorde poddar och tv, så var det verkligen, ja, räntemarknaden skrek liksom att nu kommer recessionen och det kommer bli ohyggligt. Men det är lite så här, ja, orderingången är ner för industribolagen, men det är liksom inget tokras. Det är ner någon procent eller två här och där, men det behöver inte bli så mycket mer. Nu låter jag helt plötsligt optimistisk. Jo, det är jättekonstigt.
Får jag spänna på?
Ja, ja. Per?
Jag vill...
Med vem?
Jag har ju pratat om mitt Twitterkonto innan. Det var det jag hade bakat. Nej, men igår var den största uppgången på amerikansk tioåring. Sen ja, Trump intressant. Blev vald till intressant. President. 15 punkter gick upp. Den gick upp 20 punkterna blev vald. Så nu börjar uppenbarligen kapitalet på något sätt
ja.
Som har varit i räntemarknaden komma till aktiemarknaden. Så räntemarknaden har haft lite fel. Och nu tror man att det kan bli ett julrally som någon sa. Jag läste lite vad strateger hade sagt. Men sen tänkte jag, vad 17 några folk hamnar så snett här då? Och då försökte jag hitta källan till det hela. Och det är flera, det är Fed säger de. Att Fed höjde alldeles för aggressivt under fjolåret. De gjorde ju jättemånga räntehöjningar. Sen svängde man 180 grader i mitten på december.
Mm.
Till att börja göra räntesänkningar då. Att de höjde, det var inte liksom... Där blev liksom räntemarknaden lite lurad av Fed.
Så Trump hade rätt?
Ja, jag tänkte
Trump
säga
det. Hade rätt. Det slog mig lite också.
Men däremot så vill du, om jag förstår det, Trump att de ska köra ännu hårdare. Och det känns ju ja, det kanske, märkligt.
Det känns lite märkligt. Men det var en liten reflektion. Vi har ju pratat mycket om det här. Och räntemarknaden rätt eller har aktiemarknaden. Ja. Och nu ser det ut, om vi tittar på de senaste veckornas... Nu är ju mycket det här att det ser ut att bli väldigt, den här första fasen i handelsavtalet verkar ju ta lite marknaden med storm och att det ser väldigt bra ut och man ska backa lite tariffer och man har kommit, ja, att det händer väldigt mycket.
Och det är val om ett år.
Och det är val om ett år. Men det har ju gått rätt så snabbt. Vi satt ju här för någon månad sedan eller två, det var det mycket mörkare och nu är det börsrekord.
Ja, och det är väl också så fort någon slappnar av så faller ju börsen igen. Så har ju mönstret sett ut de senaste åren.
Men nu ser det ju ändå ut som att det kan komma pengar ifrån räntemarknaden. För det har gått väldigt mycket pengar till räntemarknaden under året.
Ja, det var, intressant.
Ja,
och det känns ju som sagt som att rapportperioden, ja, den var inte speciellt bra siffror. Men det var inte alls kanske så illa som många befarade. Och då kan vi lägga det bakom oss. Och så... ser fram emot Q4, men fram tills dess är det happy days.
Mm. Men det lite var, så. Men det var lite vinstvarningar ändå. Men det är det ju alltid, oavsett om det...
Ja, det är det ju alltid. Det är, oavsett var vi befinner oss i konjunkturen kommer det alltid positiva och negativa vinstvarningar. Mm. Och tittar man på de vinstvarningar som vi har sett senaste tiden och hösten från Sverige, och det har varit utomlands har det varit mer industriföretag, så är det liksom ganska många defensiva. Jag menar, det har varit de här Probi, Biogaia, Research här om veckan. Det är ju inte några konjunkturcase. Det har inte jag gått in, men det är ju inte det beror på. ISS i Danmark var igår. Det är väl definitionen av defensivt, eller?
Securitas var det någon som sa att...
Ja, men de vinstvarnade inte, men de varnade. De sa att de såg svagare marknader, va?
Ja, men det var ISS-caset också. Att ja. Det var en dålig rapport.
Men aktien gick upp Securitas. Och det var en del analytiker jag pratade med som var lite förvånade över det. Mm. Kommentaren från Securitas. För USA går ju jättestarkt till exempel. Alltså att det är ju liksom inte det att vi har sett ja, men det är bara massa konjunkturkänsliga bolag som kommer här, utan det är bolag som rimligtvis har ingenting med konjunkturen att göra. Jag kanske seker i viss mån, men Biogaia och de här Research vinstvarnar ju inte för att det är en vikande konjunktur. Det är något annat det beror på. Mm. Och då är det egentligen slumpen.
Ja, det är företagsspecifikt.
Det är ju alltid vinstvarningar någon gång på år. Liksom. Mm. Så att det är intressant. Väldigt spännande tider. Tycker jag. Troax hade väldigt dålig tillväxt också. Men å andra sidan, väldigt bra lönsamhet hade Troax. Och det har vi sett också i många av de här bolagen, som industribolagen till exempel, där orderingången har vikt, att de håller, lönsamheten håller. Vilket känns ju som att antingen så är det en laggande indikator, eller så är det faktiskt så att de är betydligt bättre, vad man ska säga, strukturen i bolagen är mycket bättre idag än vad det var för sig 10 år sedan efter finanskrisen. Att man faktiskt har byggt upp en slimmad organisation och så vidare.
Man andra processer.
Finns det ju en valutakomponent i det också.
Absolut, självklart. Det gör det.
Man i år inte får bort sig ifrån.
Nej, så är det. Men om man tittar på valutajusterad organisk tillväxt. Så, men lönsamheten är givetvis påverkad.
Och det varierar ju såklart vart de har produktion och hej och ha.
Så är det. Var vi klara eller?
Ja, men vad, vad flödena säger om rapportperioden är ju att den är fantastiskt bra. Alltså,
och den är ju inte fantastiskt
nej,
bra.
Nej,
det
nej.
Finns ingen som kan säga att, det är fantastiskt.
Men titta på reaktionen i Volvo. Alltså, det är ingenting som borde förvåna någon som följt bolaget i ett halvår. Men
och det var det stora intradagrörelser också.
Goda tider helt plötsligt.
Det har varit väldigt stora intradagrörelser i många aktier, bland annat Volvo, tror jag. Så att, ja, spännande tider.
Jag tänkte bara på en sak. Vi pratade med vår kollega, investeraren, aktieprofilen, som har...
Han är galen, men vi älskar honom.
Vi älskar honom, för han har läst de här vd-orden för OMXS 30-bolagen, de 30 största bolagen, eller mest omsatta. Är det någon som har lyst, liksom, vad,
den är två timmar lång.
Men vad är budskapet? Om man, är det ganska, är det att det är bättre än väntat i vd-orden? Liksom?
Nej, men jag tror att det är som jag sa, att vi ser, det, vi hör vad ni säger, ungefär. Det är väl min sammanfattning av det jag läst. Vi är medvetna om att det finns delar i marknaden som är utsatta för konjunkturen. Mm. Men vi kör tugga vidare. Liksom. Lite så.
Ja, spännande. Mm. Denna profil.
Ja, herregud.
Och sen så håller väl värderingen om man tittar då ett år framåt. Och om man då ändå förväntar sig sänkningar, omsättningssänkningar, vinstsänkningar, så håller ändå värderingarna. Mm. Därför vågar man köpa på.
Samtidigt,
2021, kanske,
samtidigt är det lite märkligt att vi har liksom negativ vinsttillväxt på S&P 500 i Q3 på 2-3%. Vi har negativ organisk tillväxt på orderingången från de flesta stora svenska industribolagen. Mm. Och vi är på all time high. Men det har igen, det har med förväntansbilden att göra givetvis. Men det är lite märkligt, är det, kan jag tycka.
Jo, men jag tror S&P, det tror jag är jättejobbiga jämförelsetal.
Ja, det är det. Det är jätte,
och
det är
sen
det.
Tror jag energisektorn absolut bubblar runt. Och
det, är jätte, och det var ju jättehög tillväxt för ett år sedan.
Ja, så det är sådär.
Det är sant.
Lite. Jag tänkte en annan sak. Vi har ju en supertrader bland oss. Jag tänkte, har ni, nu i börsen är ju, det är ju rekordnoteringar och många innehav är rekordnoteringar. Jag är alltid optimist. Har ni gjort några aktieaffärer nu då? Det kliar inte att handla nu.
Du vet ju vad min ställning är.
Jo, jag vet, men...
Jag äger min AIK-fotboll.
Ja, och det är ju sådär.
Ja, det är sådär.
Har ni gjort någonting? Dras ni med i den här rekordhetsen?
Vänta lite med torrt krut här.
Torrt krut? Ja. Jag tror att det blir någon liten setback, eller ja.
Ja, men ska jag faktiskt göra en investering i lite onoterade aktier?
Onoterade?
Något
som Hemberg.
Väldigt
säga.
Läskigt. Ja.
Aktieproffs.
Det har vi läst om i veckan. Men
vad hade han för titel? Det har ju alltså roliga aktieproffs, investerare, guru.
Men min artikel var före om att man då kan, om onoterade aktier.
Okay.
Att man kan ha dem i kapitalförsäkring.
Du var först alltså?
Mm.
Och vad var slutsatserna?
Slutsatsen, det beror på om, jag har faktiskt inte läst den så väldigt noga, men om du läste den om Hemberg eller min artikel.
Din artikel tänkte jag, för den har du läst.
Ja, den har jag läst. då är det att det är bra om det går bra, men det är ju då inte så bra om det inte går bra. Men å andra sidan skulle man ju aldrig göra investeringen om man inte trodde att det gick bra. Och då finns det mycket pengar.
Men när du säger att det inte går bra om det inte går bra, det låter ju... rimligt, men vad är liksom, är det en hävstång på det eller vad är det som gör att...
Ja, men då kan du inte dra av något, eller är det där förlustavdraget?
Då kan man inte dra av någonting, och då är det ju ganska hög kostnad eftersom att det här är ju några som faktiskt sitter och värderar innehavet. Just och det kostar ju någon peng också.
Mm. Är det en jättestor marknad?
Men, hur stor var marknaden då? Det är en mångmiljardmarknad.
Oj.
Det är det.
Jag är lite nyfiken. Vad är det för branscher du ska investera i? Du behöver inte avslöja vilka bolag det är. Men lite så här, vad är det för teman?
Men det är lite på tema hållbarhet. Men det är ändå, de har ändå en verksamhet och det är liksom inte helt... Ja, jag vill inte säga så mycket mer än så.
Men vad, går du ut på riskskalan? Det här gillar jag. För du har ju varit på någon obskyr liten marknadsplats innan. Inte ens Stockholmsbörsen, det här fastighetsbolaget. Nu är jag kanske lite hård, men jag känner ju att du...
Ja,
men är det hållbarhet som liksom yoga eller är det spara energi?
Det är spara energi och ta hand om liksom avfall.
Okay.
I kombination.
Det är en spännande bransch.
Får jag vara jävelens advokat här nu? Självklart. Utan någon som helst grunder till det jag säger nu verkligen. Så, håll för. Det här med onoterat, det har säkert utvecklats jättemycket. Men var det inte så här under, Per, hjälp mig nu. under ITH sen.
Det är ju såklart.
Alltså det var ju,
jag känner ju, jag ville knappt ta upp det här för att jag kände att det skulle komma
Nej men alltså mycket. Då var det ju en tävling i. Jag jobbade på Aragon.
Jag tänkte säga HQ.
Nej, jag var på Aragon.
Och jag vet, de här noterade in.
Ja, och sen var det liksom att, inte bara det, men det var alla liksom på analysavdelningen tävlade. Så, jag har fått tag på sprayaktier eller jag har fått tag på vad det nu var för onoterat. Det var liksom den här desperationen nästan får den här sista krama ur den här sista och så blev människor jätterika och sen dog allting. Men det är väl, jag säger inte att det är säkert mycket mer avancerat och bättre skött idag, men är det inte lite tecken på att vi börjar gå lite långt ut på riskskalan? Nu kom lilla bäs Jesper in igen.
Jag vill ändå säga
det är ju otroligt riskfyllt att investera i onoterade aktier.
Men det är bra, det är ju välbehövligt. De behöver ju kapital. Den typen av verksammiljö och sen lite startup-känsla kan jag tänka mig.
Och då för att citera Lars Frick, du är tok, lång och fullbelånad misstänker jag.
Ja, absolut.
Men Riksbanken
upp till taknocken.
Kommer hon när
räntorna kommer att vara låga länge?
Kommer hon när Lars Frick sa det om en aktie? Mm. Jag är fullbelånad och toklång. Kommer du ihåg vilken aktie det var?
Vänta.
Han satt i Börslunch och sa det. Jag tror vi använder det klippet 3 gånger per halvår. Bara för att
rubber in. Och det är smärtkänt.
Tung, lugn och lång.
Här ska man vara, jag tror han sa, här ska man vara fullbelånad och toklång, tror han sa. Och så var det Novo Nordisk. Jag tror det var typ en vecka innan vinstvarningarna började dugga.
Men
Novo Nordisk
har gått bra det här året i alla fall.
Jo, men då gick det verkligen hemskt. Och vi rubber in honom. Så att det är därför jag kan säga det nu. För att han har ju bra självförtroende, killen.
Såklart.
Man kan inte alltid ha rätt.
Nej, det kan man verkligen inte. Det är också viktigt att komma ihåg.
Du, Fredrik, trader ju. Du sitter ju på min vänstersida nu och på arbetsplatsen också.
Han trader bara dags.
Nej, men jag satt fortfarande och tänkte på onoterat. Det finns en charm i att köra en runda till med kapital. För om det är samma investerare som betalar dubbelt så mycket för sina nya andelar så blir de ju rikare. Ja. För att de första andelarna blir värda mer.
Mm, ja, just det.
Det är en vacker, vacker cirkel. Liksom. Mm. Nej, men jag trader mest bort mig. Så att jag...
Nej, det är inte det jag vill få fram. Men känner du att du vill gå in på onoterat?
Oh, jag har aldrig ägt något onoterat.
Du får läsa
det.
Nej.
Men det är bra.
Jag vet inte riktigt. Jag har nog inte kapital nog. Jag kan inte komma springandes med liksom några tusen lappar. Sådär.
Va?
jag tror att någon vill ha dem.
Det är klart man vill. Men berätta vad du gjort för affären nu då? Om du inte har köpt onoterat.
Dagsoptioner. Jag har köpt tillbaka lite Lifco på din inrådan.
Vi gillar Lifco här borta på den här sidan.
Ja, jag vet att ni gör det. Det
känns bra. Jag
gillar också Lifco.
Ja,
Vad har jag gjort mer? Sen har jag köpt en späckpost i Autoliv.
Oj.
Jaha, varför det? Berätta.
Det vill jag höra mer om, ja.
För jag tycker att det ser ut som att det finns chans till en vändning i alla fall. Det kommer lite ljusare signaler från fordonsindustrin ute i Europa. Och det är svårt att köpa Daimler och de här. Det kostar pengar i alla fall. Det är dyrt portage. Så Autoliv är väl en liten proxy på det då.
Men du, Daimler, det kan jag kommentera. De hade släppt månadssiffror igår. Mm. Och de var urstarka.
Exakt.
Det var liksom...
Och de har ju säkerhetsbälten i sina bilar.
Nej, men det intressanta är att när jag läser allt om Tyskland och all statistik och i media så... Ja, hur som helst. Jag får ju inte uppfattningen att Daimler sätter försäljningsrekord i oktober.
Nej, det får man ju verkligen inte.
Uppenbarligen.
Ja, Ferrari var bra också.
Ja, men den är också jättebra.
Men det kanske är ett annat segment.
Men det är ändå konsumtion.
Och var det Gucci också?
Gucci var jättebra. De håller på med glasögon också. Det ser vi här.
Titta.
Ja.
Det ser inte
alltså, de gör det faktiskt. Det är ett nytt segment de har. Ja. Sådär produkter. De har börjat mycket mer med glasögon också.
Där tänker jag att där kan man tjäna mycket pengar.
Ja, jag tror det. Det är lite intressant att du säger det. För där har man faktiskt gått ihop med den näst största lyxkonglomeratet med ett schweiziskt bolag som rapporterar då. Den var inte jättebra. De har lite mycket klockor. Klockorna går inte jättebra nu. De
och Gucci är det?
Nej, Richemont. De äger IWC exempelvis. Ja. Men de tillsammans med Kering, de har startat upp med, de satsar på glasögon och sånt. på bågar. Och
men alla de där lyxprodukterna går bra nu generellt?
Ja, det går jättebra. Ja. Det är stor efterfrågan i Asien.
Så LVMH vill ju köpa Tiffany, stämde
ja.
Det eller?
Ja, det stämmer. Ja. Och det verkar fortfarande vara okay. diskussion. Och det verkar som Tiffany vill få upp priset och så.
Mm, kan jag tänka mig. Jag har ägt en Gucci-sak i hela mitt liv.
Var det en magväska?
Nej, det var det faktiskt inte. När jag tog studenten på 80-talet. Så där är alltså, kom igen, där är 80-talet, vi pratar Miami Vice och lite såna här grejer. Så önskade jag mig en Gucci-klocka i studentpresent. Och den sen när jag tänker efter, den var så full, alltså den är så anskrämligt ful var den. Du vet, röd...
Ja, var det armbandet som var färgat?
Nej, armbandet var svart, men ljustavlan, för första var det ett G-format som ljustavlan. Och sen var det röd och grönrandig. Ja, och lite smal sådär. Mm. Och jag var så stolt över den här. Och sen sålde jag den, tror jag, någon gång. Och jag fick typ 500 spänn för den. Idag kanske den är värd hur mycket som helst. Mm. Men den var verkligen jättefull. Men det är min Gucci-erfarenhet.
Det var tidig.
Ja, nu, 80-talet någon gång.
Mm. Gucci går väldigt bra, kan jag säga. Bra.
Mm. Ja, men det är intressant med de här lyxkonsumtionerna. Mm. Men lyxkonsumtionsaktierna brukar väl, rätta mig om jag fel Per, du har ju en fabläs för lyxprodukter. Brukar det gå relativt bra även i lågkonjunkturer?
Ja, de gör det. För det är... Tittar man på de här lite ultrarika eller väldigt rika personerna, ja. Tillväxten där är ju mycket högre än BNP. Jag tror att den gruppen av människor växer 6-7%.
Och LVMH gick väl ganska bra under finanskrisen? Eller ja, relativt bra, eller
alltså,
hur?
Vi hade ju Mikael här som gillade LVMH. Han berättade att deras sämsta kvartal...
Det var januari 2008 eller
2009 tror jag, va? De rapporterade.
Och det var minus
det var
en...
Q4,
var det 0% eller minus
1%? Tillväxt.
Och det var det värsta liksom.
Det är det värsta någonsin. Ja. De har ingen tillväxt. Annars har de bara tillväxt.
Fantastiskt. Hur viktig är Kina då?
Kina är ju jätteviktig. Det är liksom, har varit mycket motorn. Hongkong är ett problem för mycket av handeln sker i just Hongkong.
Alltså de har lite utmaningar nu då med tanke på oroligheterna.
Men bolagen som har kommit in då, de har ju rapporterat lite bättre än förväntat. Ja. Och analytikerkåren har väl varit ändå mer... Vad ska man säga? Negativ. Men kinesisk konsumtion växer och det skapas mycket förmögenheter där. Och även i hela Asien då. Så det är en stark tillväxt.
Men lyxbolagen har väl insett någonting också, att vi inte riktigt lite på hållbarhetsspåret och inte vill konsumera så mycket mer. Mm. Och lösningen är att göra sakerna dyrare. Mm. Alltså det är till och med så att konsumenterna gillar det mer då.
Nej men, ja, jo, men det tror jag. Och sen lite, alltså nu kommer vi tillbaka till Jesper, det är jätteintressant. Du fick din studentpresent som du ville ha så jättemycket. Mm. Men det gick ju att sälja på något sätt. Det finns ju en efterfrågan i andra led. Det är ju absolut. Hållbarhet. För mycket produkter är ju ingen som vill köpa som jag äger i min. Så här.
Förra veckan köpte jag ett par skor på Blocket.
Ja men du ser.
Ja men bra, du, ja, men
mina är helt enkelt för dyra för att köpa i affär.
Mina
jag.
Happy Socks är väl inget andrahandsvärde på.
Men var det något bra, men var det ett bra märke eller var det
men det var det ju absolut. Ja men jag köpte ett par skor som jag förväntar mig kommer hålla i minst 10 år.
Ja, men
jag köpte dem ändå på Blocket.
Ja men det är bra
och
kvalitet.
Det var lite lyxmärke om man får säga så eller så där.
Ja men det ja, var men, ja men det var så här de ska hålla liksom.
Ja.
Ja.
Ja, jätteintressant.
Och det är väl både hållbart. Mm. Och ekonomiskt.
Ja, för de satsar mycket på millennials nu och de vill ha hållbara grejer och man ser en sån här läderväska som blir hållbar för att den håller längre.
Ja, men sen är det bra kvalitet. Håller. Som har ju generellt sett en längre livslängd. Men jag har ju skor som jag har haft i 15-20 år.
Ja, du ser det.
Som man betalar ganska mycket för då, men de håller ju fortfarande lika bra idag. Och då är det klart att då kommer den hållbarhet in.
Ja, det gör det.
Men du köper en massa skitprodukter som har liksom en överlevnadsvärde längd på typ någon månad eller två, då är det ju fullständigt värdelöst. Det är den typen av konsumtioner vi måste
få bort. Ja, delvis. Vi kommer ju att konsumera. Det går ju inte att leva i en grotta okonsumerat, tycker jag. Så det blir bra.
Det
kvalitet är ju bra. Köper man kvalitet, köper man inte så ofta.
Ja, det är
därför
spännande.
På lyxprodukterna. Mm. Eller de som gör hållbara saker. På något sätt.
Just det.
Har någon annan spaning?
Jag vet, vad står på din lista? Du har ju skrivit att det kan vara det tunnaste manuset jag har sett under mina 6 år i mediebranschen.
Ja, men jag jobbar ju aldrig med manus.
Men nej, det står ju faktiskt, Jesper, hur placerar du din tjänstepension? Hur
placerar
ni er tjänstepension?
Det måste du ju placera, annars går den in i Avanza 75 eller något sånt där.
Nej, men jag har ju ett antal fonder.
Ja, du ser.
Som ligger och skräpar.
Skräpar? Du är ju bara långsiktig.
Nej, men du är ju månadsköpare.
Du handlar ju lite i din tjänstepension.
Ja, men jag har ju liksom, men jag har ju som jag säger, jag har ju alltid gått på väldigt mycket förvaltare. Jag gillar ju personerna bakom, då är jag intresserad. Sen beror det på om de flyttar på sig. Sådär, men jag tycker ju Landebo har bra fonder. Jag är inte någon som sitter och tradar fonder.
Nej, liksom. Nej, det är inte så. Men,
utan jag är
Fredrik har ju på
men långsiktigt. Hur tänker du på avgiften då?
Nej, jag ska vara helt ärlig. Ja. Så tänker jag väldigt lite på avgiften. Nu kanske jag svär i kyrkan. Men jag
tänker att en bra förvaltare jobbar igen avgiften.
Är en bra förvaltare som jag vet har en passion för det han eller hon håller på med. Då tycker jag det är viktigare.
Mm. Men det är liksom som har studier som har gjorts på det här visar ju att nästan ingen klarar av att slå över tid.
Nej, det är mycket möjligt.
Även de som är duktiga.
Så vad ska jag göra? Jag ska köpa en
men det ETF finns ju några få ändå. Ja, du säger ju det själv. Det finns ju några. Hittar man dem så...
Ja, jag gillar de här förvaltarna som... Alltså min bild generellt av finansmarknaden jämfört med när jag började för väldigt många år sedan. Det är ju liksom att det här har blivit gått mot allt mer ett tjänste, alltså yrke. Förut var det liksom människor som var liksom lite galna och älskade. Men nu ska Sverige kyrka. Jag är osäker på att alla som jobbar med förvaltning och sånt där är speciellt aktieintresserade egentligen. De flesta givetvis, de flesta jobbar hårt. Men jag vill ju ha de här som verkligen, ja men vi märker när vi sitter och poddar, man märker vilka som verkligen brinner för. Sen kan man ha, jag menar ta Dino och Gerge.
Ja,
det är klart att
de har haft
skitjobbiga år. Ja. Människor är jättebesvikna så blir man sur på avgifter. Och det är säkert aldrig rätt. Men det är ju ingen som kommer ifrågasätta att de verkligen har ett intresse. Alla, jag tror väl nog, ibland har man fel. Du kommer aldrig ha liksom en jämn hög avkastning. Det är omöjligt liksom.
Men det är också skillnad när du liksom, det här är ju dina polare eller folk som du träffar lite då och då. Det är också skillnad för...
Ja, men då lär man ju också, precis som man, då vet man ju vilka som faktiskt är intresserade. Tycker jag. Sen kan ju bli fel också. Sen gäller det att ha en hygglig riskspridning. Jag är ju tråkig liksom. Jag kanske inte bara köper svenska småbolagsfonder. Jag kanske slänger in en USA-fond. Jag gillar till exempel Handelsbankens USA Small Cap. Jag tycker Jocke Bysmer där är briljant.
Han brinner för aktier.
Han brinner för det. Mm. Och jag tror att i långa loppet så kommer det ge resultat. Han har en tydlig strategi, vilket de har där borta på hur han tänker kring investeringar. Mm. Och då blir jag som andelsägare också fattar att ja, ibland funkar, men långsiktigt har man den, är konsekvent, inte stressar upp sig när det går dåligt. Så tror jag ändå på något sätt att jag kommer inte förlora pengar i långa loppet på det.
Men du börjar ju, och även du Per, börjar ju snart komma upp i en ansenlig ålder. Hur tänker ni kring det? Och risken?
Nej, men nu kanske inte min hälsa så är jättebra, men jag hoppas jag ändå kunna leva några år till.
Det är jättebra.
Nej, det vet jag inte. Jag skulle inte vilja skriva om min livförsäkring om man säger så, men Nej, jag tänker faktiskt inte så mycket på det. Det är inte så att, jag känner mig inte så gammal att jag måste gå över till räntefonder helt och hållet än.
Nej, det håller jag inte.
Nej.
Men det är kanske det du indikerar.
Det du jag vill det mest suktar retas faktiskt.
Nej, men jag tänker så här, om vi kommer leva hyggligt länge, vad är snittåldern för en svensk man? 85?
Ja, i min släkt är det typ betydligt lägre.
Ja, men det är
85, det låter mycket. Men det kanske är så.
Men vi har
din
typ en
släkt bidrar till fina sådana här
alltså medianen
generationsvinster, eller vad heter
det? Att
det
är 80
årsvinster, de som
vi drar ner snittet.
Ja, men säg att den är 80 år. Alltså jag känner ju att jag vill ju inte ligga i räntepapp. Liksom,
Nej,
det är inte bara det att du inte så att du får en klumpsumma.
Nej, exakt, när du det är det jag säger.
Men då köper jag ju hellre.
Jag kommer nog aldrig ha räntepapper.
Då köper du hellre en smart.
Det, liksom, det fortsätter ju betalas ut.
Men då köper du hellre en smart blandfond. Ta han med omöjliga namnet på aktieansvar som är så trevlig.
Just det.
Saxum heter det, va? Ja. Heter det inte det? Alltså, då kan man ju ta någon smartare fond som... Ja. Se på alla tillgångsslagen men ändå försöker ha lite risk i det. Ja.
Är det någon som placerar tjänstepensionen i aktier?
Enskilda aktier?
Ja.
Nej. Jag gör det.
Nej. Du gör det. Ja,
lite.
Roligt.
Men jag kanske börjar med det.
Det tycker jag.
Jag har faktiskt inte. Jag är ändå några år på nacken, men jag har inte hunnit samla ihop så mycket pengar i min tjänstepension.
Det är en ganska fin möjlighet vi har, som inte alla har. Nej. Om man är bunden till, gissar jag nu, att om man sitter med kollektivavtal eller någonting, att man inte ens kan välja på särskilt många fonder.
Och det är, de flesta har ju kollektivavtal och kan inte göra så mycket.
Nej, och det är alltså mycket de tråkigare än som vi kan välja vad som helst.
Ja, största delen av min tjänstepension det är i ITP1. Och då är det 50% traditionell försäkring. Det är den enda som har det. Man måste ha det. Mm. Det är lite tråkigt om man har typ 40 år kvar till pension.
Du borde ju ha massor med onoterat.
Eller, har du 40 år kvar till pension?
Nej, jag kom på.
Hur gammal är du?
Nej. Okej, 35. Jag tänker att jag nog inte går i pension när jag är 65.
När ser du pensionerad, Per? Hur gammal är du? Du är 60 plus någonting nu, va? Ja, men du är äldre än vad jag är. Det glädjer mig att någon är det.
Oj.
Hur gammal är du? Du är inget att skämma. Du är 51. Ja, du är ett år äldre än vad jag är. Okay. Ja. Vad ser du 65 som ditt mål?
Jag tror det.
Du tänker inte
vad
på
ska jag göra annars? Jag kan inte spela hela dagarna.
Ja, men sätt på ett par stövlar och gå på dig i trädgården och ha det skönt. Liksom.
Nej,
nej, men det är en annan diskussion.
Du är ju ung.
Ja.
Mm. Har du haft särskilt, tjänstepension särskilt länge?
Oj, när får man tjänstepension?
Ja, det är lite olika.
Är det inte 27?
Men det kan vara tidigare.
Okay.
Om man är yngre, men det är lite olika. Om man jobbar inom kommun får man det från dag ett, till exempel.
Okej, men jag har fått tjänstepension så länge jag kan minnas. Min förra arbetsgivare betalade ut sådana tjänstepensionsbonusar. Så att jag vet inte om jag fick det varje månad, men jag fick en klumpsumma varje år.
Men du har aktier?
Ja.
Bara aktier?
Nej, men jag har gått över till det mer och mer. Ja. Jag har börjat se det som en annan stor klump.
Ja. Och hur ofta går det in ändå där? Lika ofta som i din vanliga? Alltså, har du någon annan tanke med det?
Nej, alltså, nu börjar jag se mina pengar mer och mer som en enda stor klump.
Ja.
Bara det att en del av det är låst till serie 55. Mm. Vilket är bra för mig då, eftersom då måste man ju vara lite mer långsiktig.
Du blir inte lika stressad.
Precis. Och den allmänna pensionen tar ju väldigt låg risk. Ska man tillägga. Så man ska ju inte bara tänka på sin tjänstepension, sin PPM och sitt privata pensionssparande, utan man ska också tänka på den allmänna pensionen som då tar en låg risk. Så då...
Ja, för staten tar inte så mycket risk åt oss, utan man ska göra det själv.
Så kan man se på helheten.
Okej. Okay. Intressant. Vi måste ju börja planera det här, du och jag.
Faktiskt.
Nedräkningen har börjat.
Ja, men vid 55 kan man väl säga att den börjar. För då får man ju börja ta ut tjänstepension privat. Ett sånt där gammalt pensionssparande, IPS och allt vad det heter.
Yes.
Men det är ju faktiskt så här, vi ska inte prata om det nu. Nej. Men det är ju väldigt populärt det här med att man ska pensionera sig tidigt. Är inte det bara ett tecken på att man har ett jävligt tråkigt jobb?
Jag tror det, för alla ska...
Jag älskar att komma hit.
Ja.
Men du har en poäng, men sen så finns det ju så väldigt mycket roliga saker att göra i livet. Så att jag hoppas att jag slipper jobba tills jag är 75.
Ja, men du kanske vill jobba tills du, efter du är 30 eller 40.
Ja, en bit till därefter. Kanske.
Men det optimala, tänker jag, för jag tycker också att mitt jobb är väldigt, väldigt roligt. Det är väl att man liksom jobbar precis så mycket som man vill.
Mm. Ja,
mycket och sen skaffa sig. Jag tror att man ska ha ett roligt jobb för då, och sen jobba så mycket.
Lever längre då.
Och då är man ju glad. Vi är ju rätt glada på
jobbet. Nu kommer vi in på annat, men det är ju faktiskt så att man garvar hjärtligt mycket med det på jobbet.
Mm.
Och varför vill man ge upp det liksom? Frivilligt. Det är möjligt att någon slänger ut med snart. Det hade ju inte varit helt...
Det är ju en tydlig känga till miljonär innan 40-60.
Nej, men människor får göra precis vad de vill. Och tycker människor det är drömmen, go ahead, kör på det. Men jag personligen har för roligt i mitt yrkesliv för att jag skulle...
Så istället för att liksom äta vatten och knäckebröd och bli miljonär innan 40 så man kan gå i pension.
Så lev livet. Lev livet, ha roligt.
Så kanske man ska byta jobb istället.
Ja, det var en idé.
Eller utbilda sig till något
annat.
Jag
menar, ta det här med jag vill lämna ekorrhjulet. Ja, jag förstår människor tycker det, men då kanske det är så att man har satt sig fel ekorrhjul.
Ja.
Jag lever ett ekorrhjul, men jag tycker det är ganska härligt. Mitt ekorrhjul.
Men det gör man väl aldrig.
Det är inte så att man lever glamourliv på dagarna liksom. Och jag förstår att det inte är det de är ute efter, de som har det. Men jag tror liksom att ekorrhjulet är ju trots allt kan ju vara någonting ganska behagligt och trevligt. Om man har trivs med jobb och familj och vänner.
Eller? För att inte tala att man inte bidrar till samhället genom sin skatt och sin inkomst.
Ja, så kan det vara.
Finns en moralisk aspekt.
Jag har jobbat nu sedan mitten av 90-talet. Mm. Och det är klart att det går upp och ner. Liksom. Ja, ja. Man har svackor och så vidare. Ja, men
det är ju det som är livet.
Jag skulle inte vilja byta ut det jag gjort. Liksom. Jag tycker det är kul.
Ja.
Det är
men kul man finner ju också ett sammanhang när man är på jobbet. Och det är lite sammanhang. Det den här gruppen har gjort. I och med att de börjar kalla sig såna här, vad det nu kallas, miljonär innan 40 och 30 och FIRE och man har lite träffar och man pratar om allt det här. Det är ju som ett jobb. Det blir ju det. Och man skriver böcker om det och Absolut. Träffar andra som gör det och börjar komma på tips för att spara ännu mer. Det är ju som att jobba.
Om jag har förstått rätt så handlar det inte om att de vill sluta jobba när de är 40 utan de vill ha en frihet som du är inne på att göra lite vad de vill. Mm. Men som jag säger så här, att det finns andra sätt att investera än bara i pengar. Ibland tycker jag blir lite fokuserad på att man ska bygga upp en förmögenhet. Att bygga upp, att investera i säg sitt CV. För jag menar, om man nu slutar jobba när man är 40 så kommer den värsta jävla ekonomiska härdsmälta. Då kommer det inte vara så här jätteattraktivt på arbetsmarknaden. Om man nu ska prata tråkig arbetsmarknadspolitik. Det finns. Sen är det så här att jag vill inte leva på vatten och bröd. Jag vill faktiskt ha kul och njuta av mina dagar. Jag vet själv, jag har min hälsa tog ett abrupt, gick in i väggen för ett par år sedan. Det kunde ha gått sämre än vad det gjorde, men fan vad bitter jag hade varit om jag inte hade känt att jag faktiskt haft kul på vägen.
Nej.
Eller?
Jag håller med.
Det är så jag ser på. Jag har full respekt för dem som ser annorlunda, men jag personligen vill inte ge upp de grejer som jag tycker är jävligt kul i livet. Sen är det möjligt att man tycker jättekul att käka knäckebröd. Good for you liksom, men jag är inte så. Nej. Och kommer inte ändra det heller. Det betyder inte att man har oansvarigt sparande heller. Men nu vet jag inte. Halkar vi in på något fel ämne nu?
Det är lite som att vi har haft ett terapisamtal.
Tack. Ja, det känns bra.
Jag tycker vi tar hel nu.
Mm. Ja, det är fredag idag.
Alltså det är fredag. Ja.
Chipsfredag.
Faktiskt.
Vad äter ni för chips på fredagar? Får jag fråga det? Om ni ska ha mys på fredagar, det kan väl ändå. Vad är liksom drömbrickan?
Jag äter bara jordnötter nu. Nötter äter jag.
Det gör jag också.
Nötter.
Jag tycker väldigt mycket om nötblandningar av olika slag. Mm. Ja.
Mycket vanligt.
Fredrik?
Parmesan. Chips med parmesansmak.
Lite Oj, lyx. Avancerat.
Nej, gott.
Men tycker du om sådana här tryffelchips och sånt där också?
Jättegott.
Mm. En liten snobb. Livsnjutare.
Chipsnobb.
En chipsnobb. Eleanor? Kom inte dagens med sådana här gurk och morötsstänger.
Nej, jag tycker snarare att det var ni som är skyldiga till det. Nej, jag gillar ju, jag är jättesvag för glass.
Ja, det är jag också faktiskt. Ja. Det är väldigt, nu måste jag köpa det bara för det.
Mm. Men det är Warren Buffett också. Svag för glass.
Placera redaktionen önskar en trevlig helg.
Trevlig helg.
Trevlig helg.
Trevlig helg.